Ja, man skulle bli väldigt orolig om man visste allting om allt och så vidare. Men det är väldigt skönt att frälsningen dels inte bygger på det, för vi är väldigt olika utrustade med förståndsgåvor och minne och allt det där. Och vi har ibland svårt att lära och ibland lättare. Men nu bygger det på tro på Jesus Kristus. Halleluja. Han gör den enfaldige vis. Vad är vishet? Det är att tro på Herren och rätta sig efter Guds bud. Vad är kärlek? Den som håller Herrens bud. Den som håller vad som står skrivet och söker gå in för Guds rika kärlek är den som älskar Herren. Vad är att det blir förlåten? Ja, många gånger så kommer vi till Herren och så säger vi, förlåt mig. Men då kanske Herren säger, ska inte du också förlåta? Och vi får gå till oss själv. När vi förlåter blir vi förlåtna. Så många gånger så ber vi bara om förlåtelse, men vi förlåter då inte själva. Och så säger vi, nej men det hände ändå ingenting. I fredags talade jag om just förlåtelsen och att man då själv ska förstå detta, att den som förlåter är den som älskar. Jesus säger, förlåt dem, ty du vet icke vad de gör. Han fick uppleva väldigt mycket av den grymhet som finns i människan. Och många gånger är människan så grund vad det gäller kärlek. Det finns inget djup i kärleken, så om någon råkar illa ut så kanske hon rent av gläds över detta för att det inte var hon. Och där finns en grymhet, någonting ont i människan som vi inte kan förstå och fatta varifrån kommer detta. Det är den onde som vill lura människan. Nå, Jesus lärde oss att älska varandra. Och kunskapen, vad är den värd om vi blir utan och inte har kärleken? Det finns en oändlig mängd människor med en ofattbar och stor kunskap, men de saknar det största av allt, kärleken. Kunskapen alena frälsar inte, men när kunskapen får god jordmån i våra hjärtan så får vi uppleva Guds ande, Guds kärlek. Vi får uppleva kärlekens Gud. Och det är detta som Gud vill. Kunskapen ska så förvandla våra otroshjärtan så att de smälter och så att vi får mjuka hjärta. Då blir vi själva trygga och då avlastar vi bördor när vi förlåter. Ibland bär vi på bördor därför att vi själva inte förlåter, men vi söker förlåtelsen. Vi får den inte när vi inte själva avlastar den oförlåtande anden och den börda som den kan vara för människan. Nå, säger någon, jag försöker men jag kan inte. Och i fredags sa jag, då ska vi be. Då ska vi be att Herren hjälper. Om det är någonting som Herren vill hjälpa oss med så är det just detta, att vi blir lösta från alla sorters bojor och band. Det finns människor som är bundna utan att veta om det och som tycker att livet är trist och meningslöst. Gud har aldrig frälsat oss till ett trist och meningslöst liv, utan Gud är ande, kraft och liv för var och en som tror på Jesus Kristus. Jesus vill i varje situation upplysa om oss varför. Om du vet varför du lider och att det är för Herrens skull, då ser du annorlunda på saker och ting. Att ta emot det ena som det andra ur Herrens hand. Världen är ond och hela världen är i den ondes våld också när du har blivit frälst. Och det är ju detta som är problemet. Vi tycker att vi passar så dåligt in i det världsliga beteendet. Vi tycker att vi inte har roligt någonstans egentligen. Det är som om världen bjuder med sin tomhet att döda en liten stund, någon timma med världens glädje. Men så är du ändå likadan, du är inte ny. Vad som gör människan ny, det är när hon får uppleva Jesu Kristi dyra blod som renar och helgar. Att uppleva Guds ande, bli född på nytt. Därför kunna hoppas. Om jag inte hade blivit född på nytt, min vän, då hade jag inte kunnat hoppas. Jag tror inte att jag hade existerat, levt idag. Då hade jag varit borta. Men jag blev född på nytt till ett levande hopp på en uppstånden frälsare. När Petrus en gång lutade sig in i graven och tittar så ser han bara linnebindlarna där. Men graven, den är tom. Jesus är uppstånden. Han går förundrad därifrån. Min vän, visst finns det andra gravar där du inte finner någon, men de är tomma av annan anledning. Jesus vaknade till liv, reste upp genom himlarna. Men det var ju väldigt många människor som såg honom levande, vandrande omkring. Ja, han till och med gick omkring och undervisade efter sin död. Och hundratals såg honom. De förundrades över Guds makt. Och ibland kan Jesus komma så nära en människa och hon känner inte igen honom. Om vi läser om det här två lärjungarna på vägen till Emmaus, så tycker jag det är en märklig berättelse. Men har vi kanske inte varit likadan allihop? Vi kände inte Jesus och därför så förstod vi inte göra hans vilja. Det här är alltså efter Jesu uppståndelse. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, nu kommer det, tycker jag, väldigt fantastiska ord här: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Jesus var den som bäst visste vad som hade hänt med honom själv. Självklart. Jag tycker de här orden är helt fantastiska. Att han så nära vandrar och de känner inte igen honom. Vad har hänt, frågade han. Det svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och det fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven, och det fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg det inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Moses och alla profeterna så förklarar han då för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Och sen när de är nästan framme vid byn dit de ska, och han ser ut att vilja gå vidare, så säger de: men det höll kvar honom och sa: stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Jesus är det bröd som kom ned från himmelen för att giva världen liv. Och att känna igen Jesus är att komma till liv. Och det är ganska självklart att varje troende har del av Jesus. Och inte på ett sådant sätt så att vi inte skulle känna honom och uppleva hans kärlek. Gud vill lära oss att känna den levande Gudens önskan. Och att Jesus vill frälsning, att han är frälsning, att han också uträttar en underbar frälsning och har redan uträttat densamma, men att vi måste säga ja till detta. Det är nog självklart. Men tänk att människor kan vandra alldeles bredvid Jesus, så nära honom och inte känna igen honom, tala med honom och höra hur han lägger ut skrifterna. Min vän, när du hör en andesmord predikan, så hör du hur Jesus talar till dig direkt. Och du känner igen hans röst, du känner igen herdens röst. Du förstår att det är han och du möter honom. Det är den samma Jesus som talar genom det dött och uppstått för dem. Det har inte sökande hjärtan, inte öppna sinnen. Och kanske som sagt var bygger människan på falska grunder. Och när det rätta evangeliet predikas i andens kraft, så tycker människan detta är någonting främmande. Tänk vad Jesus måste ha känts främmande för många, många människor som såg honom göra under. Men dessa behovets barn såg en vän i honom. De gick till honom med sina behov. Och det är just detta, min vän, som är viktigt. Det är att vi har behov av Jesus. Om vi har behov av honom, då vill vi inte bygga på falska grunder, utan vi vill bygga på den evangeliska sunda läran. Vi vill söka honom, vi vill tillhöra honom. Ett blir viktigt, att ha allt väl med Gud. Om en människa inte har behov av Jesus Kristus och menar sig ändå tro, så kan vi först därav förstå att grunderna är falska, de är inte rätt. Om människan bygger på falska grunder, så blir hon till sist och syvende lurad, och det är grundligen. Och därför är det viktigt att man läser Guds ord och ser vad där står skrivet. Jesus frälsar, döper i helig ande, han botar och helar. Men naturligtvis så kan också du som är svårt sjuk och inte ser någon hjälp och har sökt Guds hjälp vara härligt frälst. Det är inte det jag talar om. Vi kan ha olika krämpor och vi kan prövas av sjukdom, vi kan prövas av svårigheter, men ha stor frid i vårt hjärta. Ja, du kan uppleva så som allting ansätter dig i en stund då du som mest tycker dig har låtit dig helgas, som mest tillhör Herren. Din tro prövas, och det är då du ska stå fast. Du får inte bygga på att allt måste vara väl, för en sådan tro, den är ingen verklig levande övervinnande tro. Tron övervinner världen, och världen är ingen snäll värld, det vet vi om. Vi behöver inte vara särskilt kloka för att se att världen, den är ond, den är falsk och den är besvärlig mot oss människor på alla sätt. Och den onde verkar på människorna på olika sätt. Människor ansätts av maktbegär och sätter trupper i rörelse och vill vinna mer inflytande, mer mark, vill göra sig ett namn. Och många människor får lida, många barn dör, många barn svälter. Vi ser hur ondskan grasserar i världen. Och är vi förståndiga, så vill vi ta avstånd från världen och vi vill tillhöra Herren. Men då måste vi 100% böja oss för Guds vilja, ta emot Jesus som vår personliga frälsare, för att inte vara under inflytande av världens onda andemakter. De andemakter som härskar över människor som inte tror, det är dessa människor som på grund av sin ohörsamhet är prisgivna åt de onda andemakterna, vilka med list för människan vilse. Kanske gör människan religiös, kanske gör människan intresserad, men hon når inte fram. Om vi inte är villiga att betala priset, om vi inte är villiga att erkänna Jesus frimodigt, så når vi inte fram. Pånyttfödelse är nytt liv, det är helig ande och kraft. Det är så som allting blir nytt, och det blir det också. Se, det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Det hopp du förut ägde var på din egen kraft, din egen vishet, dina studier, vad du kan. Men nu när du har blivit troende kan du hoppas på Herren under svår sjukdomstid. Ja, varje dag, vad som än ansätter dig, så kan du hoppas på Herren. Det är ett levande hopp som vi har till en levande uppstånden frälsare. Och det är det som är skillnaden på att hoppas på människors vishet och kraft. Hoppas på Herren av hela ditt hjärta. Hur ska man då tjäna Herren av hjärtat? Hur ska man tillhöra Herren? Ja, Herren är vår vän. Inte någon förskräcklig Gud som kommer med domar och regler så att du har svårt för att leva. Herren kommer med sin andes kraft, befriar från all sorts träldom och giver frid och sin rika kärlek. Och du vet att du är Guds barn. Anden kommer med vissheten. Vad som ofta hindrar vissheten och den verkliga tryggheten, det är när människan börjar avvika och ny och börjar bygga på ett felaktigt sätt. Då kommer oron och ovissheten. Då kommer mörkret. Då kommer bedrövelser många gånger. Men det finns också bedrövelser som är efter Guds vilja. Och ibland kanske människan tänker som så att varför måste jag genomgå detta? Hon har inte förstått att där finns Kristus bedrövelser. Kristus Jesus, han har flyttat in i vårt hjärta. Och det är för hans skull. När vi förstår detta, då är saken i ett annat läge. Vi kanske rent av börjar, nej men tack Jesus att jag har unnats lida för ditt namns skull. Vi börjar prisa Herren, tack Jesus. Och vi kan bära det på ett helt annat sätt. Då vi har bett i många år så har det kommit många olika bönämnen. Och ibland så kommer det ett bönämne om någon säger så här att vill ni be för mig? Att jag inte blir ansatt på något sätt. Att jag aldrig får uppleva förföljelse. Och aldrig några svårigheter. Jag tycker att det i bönämnet är väldigt konstigt. Men jag tror att det är ärligt menat. Och människan vill vara frälst och vill ha det bra. Men vi måste räkna med att frälsningen är det dyrbaraste en människa kan uppleva på denna jord. Och att vi blir ansatta, tron prövas. Det är inte evangeliskt att be bort alla prövningar ifrån sig och inte vara beredd att gå igenom något lidande. Det är inte bibliskt. Tron prövas, inte minst i de här sista dagarna. Men å andra sidan, Herren giver ny kraft för varje dag. Ja, tänk om han vet vad han skulle gå igenom. Ja, hon blev väldigt fundersam. Nå, hon blev som skicklig jord på något sätt därför att hon fick då föraningar. Men vi ska vara tacksamma ibland för vår lilla kunskap. Och vi ska vara tacksamma att vi inte ser oss visa och bygger på det. Utan att vi tror och förtröstar på Jesus. Det är någonting helt annat. För då får Gud leda oss. Om någonting hindrar många människor att tro på Gud, så är det just detta att människan själv ser sig som vis. Men skriften säger att Gud vill göra den enfaldige vis. Nå, det kommer säkert att vara många framme hos Gud en dag. Många som inte såg sig som särskilt visa utan endast överlät sig och trodde på Gud. Förstod att deras vishet inte räckte. Förstod att deras kraft inte räckte. Och de kommer att vara framme. Därför, det är genom tron vi var där välsignade. Och ibland så kommer det ett bönämne. Be nu att jag får se någonting underbart. Jag har hört att det händer märkliga ting. Jag har hört att det ser änglar och underbara upplevelser. Be att jag får se Jesus själv. Eller åtminstone någonting underbart här i min bedrövelse. Det är ingen konstig bön. Har man upplevt någonting och man vet att där finns mer, så vill man naturligtvis se ännu mer av det. Och du som har överlåtit ditt liv i Jesu händer, visst vill du se Jesus. Visst vill du se Jesus komma vandrande som en ljus gestalt. Visst vill du se Jesus Kristus. Men min vän, saliga är det som icke se men dock tro. Och jag tror att det där ord som vi får ta till vårt hjärta den mesta tiden av vår jordetid. Där vi har fått uppleva stora upplevelser och fått syner och uppenbarelser. Där ska också utkrävas av oss desto mer. Där som det ena tar ut det andra, för att Gud är en rättvis Gud. Men tänk att tro på en osynlig Gud. Min vän, det är detta som är trygghet. Det är detta som är verklig trygghet. Att jag inte behöver se någonting märkvärdigt för att tro. och att du inte behöver ha någon märklig upplevelse för att tro, utan du tror och förtröstar på den osynlige Guden som öppnar vägar och krossar bojor och som leder dig för varje dag. Du tror på Guds ord om att Jesus är med oss alla dagar, och därför är du stark i anden och du tar emot av den himmelska kraften. Du vandrar i tro. En gång ska i åskådning bytas det som vi trodde här. Men visst kan vi se, och visst kan vi få se ljusgestalter. Visst kan vi få se skyar av ljus, och vi kan få underbara upplevelser. Men Gud är en osynlig och mäktig, ofattbar Gud i kärlek och kraft. Hans kraft kan ingen mäta, hans vishet kan ingen riktigt förstå eller utransaka. Han är väldig på jord och väldig i himmelen. Och därför, min vän, tro, det är att tro på Guds kraft. Vi baserar inte vår tro på mänsklig vishet och kraft och förmåga, utan på Jesus Kristus som är oss till kraft, till frälsning. Att tro, det är att hämta ny kraft för varje dag och så bida efter Herren. Men rätt vad det är så kanske du får en underbar upplevelse. Det är inte fel att längta efter att se honom som han älskar. Det gjorde jag, och jag bad. Så småningom så fick jag också den ena upplevelsen före den andra efter. Men jag tror fortfarande på den osynlige Guden. Och det är viktigt. Det är mycket viktigt att vi inte bara låter oss ledas av syner eller andra syner eller sådant som är övernaturligt, utan att det är skriftenligt. Inte bara genom drömmar, utan i enlighet med Guds ord. Då blir det stabilt. Då kan vi ta på det. Vi kan hålla i det liksom. Vi kan ta på det. Vi förstår. Det här är någonting som jag kan ta på. Det här är någonting som också jag kan tro på. Och det är viktigt att vi går den vägen. Att vi förstår att vara kristen, det är något dyrbart. Du är ju så ofattbart rik som kristen, så du ska inte förundra dig om djävulen vill stjäla både glädje och frid ifrån dig. Det är det han vill göra. När du har gjort en upplevelse, då är det som det blir fart i ormboet, om man vill stjäla detta som du fick uppleva. Men då ska du stå emot Jesu namn och näpsa djävulen och bevaras och gå in i ännu mycket mer av välsignelse. Stå emot djävulen och han ska fly bort ifrån er. Men hur ska vi kunna stå emot djävulen? Genom att underordna oss Gud som har all kraften och väldet till slut. Att underordna sig Gud och taga emot och bida efter Herren. Tro på Guds löften, tro på Guds rika kärlek. När du tror på Jesus Kristus av hela ditt hjärta så flyr djävulen. Det är som kraft. Halleluja, vad härligt. Du tror att du är renad i Kristi blod. Du kan se detta i förväg, hur Herren Jesus Kristus naglas på Golgata kors. Ja, du kan se bakåt och se honom dö för dig. Men du kan också se honom nu i nuet. Se honom måla inför dina ögon. Han har burit bort all din synd, all din skuld och ditt dåliga samvete. Det vill han rena. Han vill giva av fri. Ta emot detta, erkänn Jesus. Ha inte bara behov, utan kom med alla dina behov som ett barn till den levande Guden som tar emot var och en som kommer. Vi kommer inte till Herren med särskilt duktiga och fina gärningar vanligen. Ja, kanske efter vår frälsning, men före så är det som jag sa, jag fick syndanöd. Vi kommer med någonting som vi inte vill ha, med all vår nöd, hjärtat fyllt av nöd. Och vi vill komma till honom, för vi känner att nu håller vi på sjunker. Vi måste ha tag i Jesus. Och det är härligt när den nöden får föra oss till Gud. För då är den nöden gudomlig. Då har evangelium haft effekt, haft kraft på den som har lyssnat. Och det är det som är meningen. Det är kraft i Guds ord. Och jag vill säga dig, då det gäller kärlek, så kan vi alltid bevaras i den genom förlåtelsen. När vi inte bara söker förlåtelsen, utan vi ger förlåtelsen. Över alla breddar. Vi snålar inte med den, vi ger den. Och det är en sak att förlåta alla människor. Det betyder inte att du låter dig ledas av de onda människor som inte vill veta av Gud. Du älskar dem, men du leds inte av dem. Det är skillnad, det är väldigt skillnad. Den som älskar Herren leds av Guds ande, av Guds ljus. Och får uppleva att hon går från kraft till kraft och övervinner. Hon tar en dag i sänder och segrar. Ja, om du tänker som så att du nu måste ha komplett seger för hela din framtid, så ska du alltså överlåta dig i Herrens händer. Och så får du ny kraft för varje dag. Och så uppenbarar Herren mer och mer, och du börjar förstå hans storhet. När vi blir frälsta så upplever vi mäktigt Guds kärlek. Det är så väldigt olika vilken väg Herren har med oss. Men du exempelvis upplever dop i anden och nya tungomål. Då upplever du Guds rika kärlek och du upplever visshet. Du känner dig vara föremål för en ofattbar kärlek. Och självklart vill du bekänna dig till honom. Självklart vill du se honom. Självklart vill du ha uppenbarelser. En del får uppleva märkliga ting i de här sista dagarna. Andra återigen inte särskilt mycket, men det vandrar i tro. Det tror på den osynlige. Och det är den tron som är den allra starkaste, att tro i dalgångarna på den osynlige. Då uppenbarelserna är långt borta och då du känner dig kraftlös, så kan du ändå tro. Halleluja. Och det tycker jag är härligt. Och därför när människan ligger på sitt yttersta, så tror hon ändå. Därför att hon byggde inte på detta att hon skulle i allt kunna vara perfekt och ha hälsa till sin kropp. Någon sjukdom hämtar hem människan vanligen för att hon avsomnar. Och det är som om det bodde i människan just detta. Denna dom som en gång avkunnats, det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Det som den finns där, denna sjukdom hos människan, den sjukdomen förmår vi inte att bota. Men Jesus har botemedlet evigt liv. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Alltså kan vi gå till överläkaren med hela oss själva. Och vi kan bli befriade från dödsrädsla. Vi kan bli befriade från ångest. Vad är det att vara vacker? Vad är det att vara någonting som Gud tar emot? Ja, Gud ser till din inre människa. Att du älskar Gud, det är någonting vackert, det är någonting skönt. Det där skalet behöver vi inte så mycket tänka på. Denna köttens boning, detta tält som bryts ner och vi blir äldre. Men det Gud ser som varande skönt, det är det Gud själv har fått föda hos människan. Och det som existerar och finns, det är det som hör Kristus till. Det är det som har evigt liv. Detta ser Gud som underbart och vackert hos människan. Det han har lagt ner i hennes varelse, i hennes hjärta genom den helige ande. Det hon har mottagit av Gud, det är skönt, det är underbart och vackert. Det är dyrbart. Och det är detta som är den verkliga skönheten. Det talas om kvinnors hårprydnader och det talas om smycken och sånt. Men jag tror inte att det menas på det viset att man inte skulle få pryda sig och rulla sitt hår. Nu har inte jag så mycket rulla, men och då, du som brukar rulla det, fortsätt att rulla. Det har säkert det här ringer till emot om du ska rulla håret eller vad du tänker göra. Men den verkliga skönheten är inte den egentligen. Det är bara någonting på kakan ytterligare där kanske. Att man tvättar sig och gör sig ren och man gör sig fin på olika sätt. Och så här, kvinnorna är väl noga med det. Den inre skönheten, det är den som lovprisas i evangeliet. Det inre ljuset, det är det som är skönt. Det är det som är vackert. Och det ska vara så mycket av det, så allt det där yttre pålägget, det har knappt någon verkan. Därför att det inre ljuset, det verkligheten själv som är nedlagt i människan, det har en större strålglans, en större effekt och härlighet än någonting av allt det där andra som man liksom får gratis att vara på. Du förstår vad jag menar? Om det är någonting som Jesus tycker om, vet du vad det är? Det är tro. Människor som tror. Vid tillfället så prisar Jesus en människas tro. Han är förundrad. Halleluja. Varför? Ja. Tron på Gud, det är någonting förunderligt med detta. Tänk om man talade om vår tro i hela världen. Istället för bara om våra brister. Tänk om man talade om vår glädje. Tänk om man talade om vad vi har funnit. Ja, min vän, vi kan komma därhän bara genom att söka följa Herren. Tro på den osynlige Guden. Han är här för att läka hjärtesår. Han är här för att vidröra sjuka kroppar. Han är här för att döpa i helig ande. Han vill giva frid. Och han vill en växande tro. Där någonting är planterat så ska någonting växa upp. Någonting härligt och underbart. Halleluja. När Guds ord får god jordmån, då blir den planta till evigt liv. Oförstörbart liv. Tänk på änglar som kan uppenbara sig på denna jord. Och de kan gå rakt in i elden och försvinna. De är oförstörbara. Tänk att vi en dag så ska vi bli som änglarna i himmelen. Där tagas icke män hustru, där givas icke hustru åt män. Utan vi ska då vara som änglarna i himmelen. Ja, halleluja. Tack Jesus Kristus vad du har köpt åt oss genom dig själv. En utgiven frälsare som utgöt sitt eget blod till mångas förlossning. Han är här genom den helige ande. Han vill smörja oss med helig ande. Han vill mätta oss med sin andes kraft. Han vill inte snåla med välsignelsen. Han vill ösa med sina rikedomar av andliga skatter. Förvandla våra otroshjärtan så att vi ser den uppstående frälsaren som gav sitt liv för oss. Vi tror att det har en sårmärkt konung. Halleluja! Tack Jesus Kristus! I såren ser du hans kärlek till dig. I blodet ser du hans kärlek till dig. I blodet ser du Guds rika kärlek. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För det att var och en som tror på honom ska icke gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. In bolorosom brevido Jesus. Vi ska tacka Herren tillsammans. Han är här. Han är här. Halleluja. Tack.